There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkomna till veckans skåp. Det är målat i rosa, känner jag, den här veckan. Så är det bara. Så vackert.
Jag har bara sett ädelträ framför mig.
Du ser ett sånt här Josef Frank-skåp som säljs på auktion för 150 000. Det är vad du ser framför dig. Och vi är i varsin liten låda. Nej, nu var tramsigt. Jag heter Johanna Svanberg. Med mig har jag en liten förkyld Peppe Öhman.
Hej.
Oj. Och en liten frisk Cecilia Blankens.
Ja, frisk som en ökärna.
Trevligt.
Jag kan liksom inte identifiera mig med en person som är förkyld. Det är liksom, jag går omkring och säger åt folk att jag aldrig blir förkyld, trots att jag verkligen blir förkyld ibland. Men det liksom finns inte i min... Men det jag tror inte det finns i min personlighet.
Men det är inte en identitet att vara förkyld. Så det är kanske därför du inte kan. Eller du menar att du inte är... Du ser dig som en person som inte kan bli förkyld.
Nej, jag är så starkare än så, tänker jag.
Du är en övermänniska.
Ja, men precis. Så att det är kanske bara en illusion att jag är förkyld.
Ja, det är en väldigt trovärdig illusion, för att det låter verkligen supertäppt där borta.
Men Peppe, vet du, förkyld, det är liksom, det räknas inte ens.
Det är en fråga om attityd. Min syster brukar alltid säga att vara jetlaggad och ha som baksmälla, det är bara en fråga om attityd, det existerar egentligen inte. Och jag tänker att kanske förkylningen liksom klassar in i samma kategori.
Ja, men var går gränsen att applicera det tänket? Kan man tänka om cancer? Det är bara en attityd.
Nej, men
precis. Det är som när folk säger att någon har så här besegrat eller du vet sånt där, och bara okej, men de som inte är de svagare, du vet. Är hemskt. Ja. Det där vill man
inte ge sig in i. Så det där resonemanget kan man inte säga.
Nej, men man får väl räkna med att cancer kommer man ju åka på någon gång förr eller senare, så det är väl lika bra att vara lite mentalt förberedd.
Ja, eller så tar det man skiten man när den kommer, skulle jag vilja säga.
Gud, ja, men det kan väl också vara ett sätt att vara mentalt.
Bland våra
ja, men kan inte det också vara ett sätt att vara mentalt förberedd och tänka att man tar skiten när det kommer? Alltså jag menar att man ändå, då är man ändå lite så här, man vet att det kan hända liksom. Ja. Jag vet inte, men jag blir faktiskt inte så stressad av den tanken.
Nej, det blir absolut jag, men jag försöker därför tänka att man ska maxa alla dagar. Och sen, nu, samtidigt som jag säger det, så tänker jag tillbaka på den här dagen när jag har... legat på soffan och jobbat hela dagen, knappt tagit ut mig utanför dörren, ätit gamla uppstekta rester till lunch. Jag har verkligen inte maxat den här dagen som jag tycker att man ska.
Fast vet du, jag kan känna att det är liksom ett slags maxning att liksom embracea när liksom en dag av fullkomlig liksom, vad ska vi säga, alltså onyttighet. Fast du har ju jobbat, så det kan
ja,
man
exakt.
Säga.
Jag har inte varit, alltså det är ju, jag har ju gjort vad jag skulle, men...
Men det är lite som så här, hörs liksom ett träd som faller i skogen. Har
ja,
det
exakt.
Det är lite den känslan. Uh-huh. Men det tycker jag i och för sig är en total icke-fråga, för det är ju obviously att det har fallit. Alltså jag förstår inte ens hur det kan vara liksom en liknelse. Eller en grej, hur det kan vara en saying.
Nej, och jag tycker också att det är klart att det hörs.
Ja, exakt.
Ja,
det är
det
en
kanske
sån
det du
icke-fråga.
Säger.
Mm. Ja, det är det jag menar. Hur kan det vara, har det liksom, eller vad säger du? Bara för att ingen har hört så betyder det inte att det inte har gjort ett ljud.
Fast jag tänker att det kanske är mer av en sån filosofisk fråga, inte en, alltså vi fattar ju att det faller träd i skogen.
Förklara för mig hur den är filosofisk,
ja,
för det fattar jag inte.
Nej, men saker som ingen ser, händer de ändå? Alltså det inte finns någon som dokumenterar det. Jag vet, kanske det är en mänsklig grej att människor tänker att om inte jag är där så är det inte...
Det är ju vansinnigt egocentrerat.
Alltså jag tycker det känns som, jag kan nästan minnas känslan när man... någon gång i livet tidigare, alltså för jättelänge sedan, insåg att det är, alltså du vet den här känslan av att okej, världen kretsar inte kring mig, att andra finns också när jag inte är med. kommer du ihåg? Jag kan nästan liksom känna som att jag minns det.
Nej, men,
och hur konstigt det är att alla tycker att de själva är viktigast i sina liv. Det är inte som att man slutar tycka det sen, man tycker fortfarande att det är så. Men man inser att alla tycker samma om sig själva.
Men jag har alltid tänkt och övat mig på tanken och haft som så här reality check på något sätt. Att man, om man skulle ställa upp så här 100 främlingar på en rad och sen så måste jag välja vem som ska skjutas, att jag skulle ta mig själv då, har alltid känt som ett så här, om jag inte känner så då är det något knep. Jag vet inte om det är ett sunt resonemang, men jag har ändå alltid känt att så måste det vara på något sätt, för att man kan inte liksom välja någon annan före sig själv i ett sånt läge.
Men jag tänker att en sån sak är någonting som man kan öva sig på att tänka på, alltså man ska inte tänka på att skjuta ihjäl folk dagen ända, men att jag tänker att det kanske inte är ett personlighetsdrag, utan personlighetsdrag, antingen ser man sig själv som det som allt kretsar kring, utan man kan verkligen försöka kanske träna till sig empati.
Ja,
ja, men alltså, jag menar inte att man måste sakna empati bara för att man, alltså, det handlar ju inte om att man inte bryr sig om andra, men att jag tror väl ändå att, alltså, man kan ju bara veta vad man själv gör hela tiden. Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Eller framstår jag nu som en galning? Alltså jag menar inte att jag tycker att jag själv är viktigast i alla situationer. Och det är verkligen inte så jag menar.
Nej, men jag tänker att sånt tänker man ju hela tiden när man har sagt något dumt från liksom, och sen går man hem och tänker på hur det egentligen, alltså vad folk tänkte på en, och då måste man ju bara komma ihåg att ingen tänkte på det. Alltså jag tänkte någon på det i två
och
sekunder
och så
fortsatte den människan tänka på sig själv. Vem bryr sig?
Jag blev så glad den här veckan förresten att det är så många som har tagit till sig våra visdomsord.
Ja, berätta.
Det har varit många på Insta som jag har sett som har använt sig av dem. Glädjer mig.
Ja.
De är otroliga, allihopa.
Nej, det var en person som jag blev väldigt uppiggad av att läsa. Hon hade bara, jag klippte av mig håret. Bara, vadå? Gjorde du? Jag såg det mild och gjorde det. Va? Själv bara, ja, jag tog en sax och klippte av det. Bara, wow. Tänkte, är det party så är det. Det är ju otroligt härligt. Jag får förutsätta att hon hade någon form av klippkunskap. Då, annars är det ju bordering.
Ja, fast vet du vad? Har man ganska rakt hår så är det inte svårt att klippa pars.
Nej.
Det har jag gjort på mina barn många gånger. Mitt ena barn har lite lockigt hår i och för sig, så det var svårare på henne. Men hon var för liten för att protestera.
Det är ju ändå imponerande. Alltså, att klippa hår verkar vara ens, alltså, jag tycker det verkar så svårt.
Nej,
så
det bara har du aldrig gjort det? Har du aldrig klippt dina barn?
Jag klippte mina barn under pandemin, gjorde jag faktiskt det, men det blev ju inte superbra. Alltså.
Nej,
alltså,
det är
sånt kan jag ge mig på. Men jag kan ju inte påstå att det är snyggt, men å andra sidan, vem bryr sig? Utan barnen då kanske.
Exakt.
Men hörni, jag måste säga, på tal om det vi pratade om förut, och så jag trodde ju fram tills jag var typ 25, då fattade jag att alla mammor tycker att sina barn är speciella. Eller 20 kanske då. Jag trodde liksom att jag var så här, alltså en otrolig, jag hade känslan att jag var så här, något utöver det vanliga.
Alltså, ja, det hade jag också. Jag var 20.
Nej, men det var liksom, jag kände den energin från min mamma, att hon var så här, wow, vad man än gjorde var hon liksom bara, hon var så stolt liksom. Tyckte att det var så otroligt, vad man än hittade på, och hon skröt om mig utan. Och det, och jag insåg då så här, bara, ah, shit. Alltså, det var inte jag, det var visst det var hon som var en helt vanlig mamma liksom. Men jag bestämde också lite då, vem bryr sig,
också
jag
faktiskt
kommer fortsätta
en liten
ha den här känslan.
Förlåt, men också faktiskt en liten avkrok av det här att se sig själv som centrum, att då är det klart att man tycker att ens egna barn är de bästa.
Ja. Precis.
Men vet ni, min mamma har verkligen fattat att hon älskar mig och tycker att jag är en otroligt fin person, men den uppväxten kom jag inte ifrån. Nu vet jag inte om det är Finland och vill lite kargare med kärleken, men min mamma har ju mest sett ut som ett frågetecken till allt jag sysslar med. Alltså, hon bara, men varför är liksom, hade mest, var hennes ansiktsuttryck mest sett ut som?
Ja, men så kanske min mamma också varit ganska mycket, men brydde jag mig om det? Jag såg att hon egentligen tyckte att jag var otrolig. Nej, jag vet inte, men jag tolkade alltid henne så. Men på något sätt är det väl också ganska, du vet, de här personerna som till exempel, ja, nu är ju inte Idol på det viset länge, men ni vet när Idol var lite mer så här folk, alltså det var så folk som verkligen inte kunde sjunga som var med och syntes och sådär. Det var ju väldigt många, det mammor, ja, kanske pappor också, men man känner att det är en mamma-grej. Helt liksom okritiskt, här bara oj, 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 vad du är duktig. Och så går de på och sjunger, bara aj, 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 aj. Det var bara mamma som tyckte. Alltså det finns ju, det är ju inte snällt att vara den föräldern heller som bara liksom, som är helt blind för alltså sitt barns.
Nej, nej, att nej, skicka barnet ut i världen med liksom dem, det bagaget att du är bäst på precis allting.
Mm. Nej, inte den typiska pojkmamma-grej. Känns som att det är fler killar än tjejer som har uppfostrats på det sättet. Det är därför de är såna as.
Ja, men man älskar sin lilla gossepojke blöd så mycket.
Innan vi började spela in här så ögnade jag snabbt igenom DN och snubblade över en så rolig rubrik. Alltså, jag tycker inte, jag vill bara säga som en liten brasklapp, att jag tycker inte det är roligt med mord, men det här hände för ganska länge sedan. Så jag tänker att jag kan ta det. Mm. Lyssna på den här rubriken. Världen. Trippelmördare har rymt från finskt fängelse. Det låter ju otroligt obehagligt då, att nu är det en trippelmördare som rör sig ute i Finland. Mm. För det första, Nikita Bergenström, tidigare känd som Juha Valjakkala. Mm. Jag vill bara stanna här och säga, alltså, att byta namn från Juha Valjakkala till Nikita Bergenström. Jag kan liksom, det är verkligen ett, jag kan förstå det. Det är liksom ett, alltså det är ju ett Nikita Bergenström är ju ett snyggt namn. Det är ju uppenbarligen ett taget namn också, men det är ju ett ganska snyggt namn.
Men det är också lite, vågar jag säga, bögigt? Eller är det ett lite bögigt namn, Nikita Bergenström?
Kan han vara trans nu? Eller något?
Ja, precis. Men det på något sätt känns trippelmördare och trans inte... Alltså det är ju för att man tänker att trippelmördare är ond, trans, det är en livsbejakande glädjespridare det. Va? Är det inte?
Är det det?
Nej.
Är det?
Jo.
Nej, ja, men alltså.
Nej, men just det är för att jag, nej, okej, kanske generellt inte. Men
det är en intressant person.
Ja, det är en intressant person. Så är det, absolut. Och jag ser kanske liksom... jag ser kanske inte en transperson utan mer liksom en showperson som är trans. Mm. För det låter, Nikita Bergenström låter som någon som står på en scen.
Det låter som en strippa, Nikita Bergenström.
Ja, transdrugstrippa då kanske.
Men jag tänker alltså, Bergenström, det är ju ett, det kunde bli Bergström, otroligt vanligt namn. Eller liksom ett väldigt basic namn, om vi säger så. Men om man lägger in bara ett E och ett N, Bergenström, liksom lyfter det genast och blir ett, det blir ett lite fancyare, det blir lite mer glitter på det namnet. Mm. Hur som helst, det var liksom bara en parentes. Vi går tillbaka till rubriken, trippelmördare har rymt från finst fängelse. Det är ju, man ser ju liksom The Shawshank Redemption, vet du, filmen, hur liksom alarmen går igång och det är ett jättesäkert fängelse. Men så står det så här... Nikita Bergenström, tidigare känd som Juha Valjakkala, som dödade tre personer i Sverige 1988, har lämnat det öppna fängelset i finska Tjärvo utan tillstånd. Han alltså, för ungefär en månad sedan så promenerar han ut från det öppna fängelset och kommer aldrig tillbaka.
Jaha.
Och det är ju, alltså det är på något sätt så fint tycker jag med Norden att man verkligen inte sysslar med sådana, alltså man slänger inte in folk i städer
Nikita,
och håller dem där.
Kom tillbaka!
Ja,
knälla inte
nej, han
iväg.
Kom inte. Vi ropar jättemycket och han kom faktiskt inte tillbaka.
Koko!
Konstigt ändå, för alltså jag är så dåligt insatt i det där. Men alltså, han känns som ändå en av de mest hatade trippelmördarna i Sverige av alla våra trippelmördare.
Men det var så länge sedan kanske, jo, att han kände själv att nu har de nog glömt.
Ja. Jo, men att han är på ett så trevligt en så öppen anstalt.
Ja.
Jag menar så, alltså han är dömd för livstid, men han tydligen gjorde han samma sak 2015. Då bara promenerade han ut också och sen hittar man honom en månad senare och stod man honom tillbaka. Men han är väl också en av de här mördarna som en massa kvinnor ville gifta sig med. Jag tror att han har gift sig flera gånger i fängelse. Det är också en väldigt speciell grej att gifta sig med någon som sitter i fängelse. Eller så är det inte det. Det kanske är lite skönt att inte behöva leva med den man gifter sig med.
Ja, jo, men skulle man ändå inte alltid vara, det är kanske det man känner, men det ska ändå kännas, blir han en frippelmördare vilken dag som helst? Och är jag liksom,
Ja, när han kommer ut liksom.
Ja, eller när man ses.
Ja, nej. Man skulle verkligen få gå på helspänn om man skulle leva med en människa som mördar andra människor. Det är ju ingen... Det är ju svårt att sova helt gott på natten då.
Jag känner det också. Min mamma är ju lite i gränslandet där, tycker jag. Hon är inte, dejtar inte någon fängelsekund, men hon jobbar som så här stödperson åt personer som är i liksom, vad heter det? Psykvård. Nej, psykvård. Det här känns som ett minfält. Man kanske absolut inte säger psykvård. Men alltså, man är dömd till inte fängelse utan vård. Mm. Öppen, stängd, sluten anstalt. Ja, ni förstår vad jag menar. Mm.
Öppen, stängd, sluten anstalt. Absolut.
Alla fattar.
Jag förstår precis.
Det är sluten jag menade. Jag landade i sluten.
Ja, din morsa brott. Hjälper folk som är dömda för brott.
Ja, hon är stöd.
Fängelse.
Ja, ja och det är ju otroligt att hon gör det tycker jag. Alltså 73 bast. Bara, nej, men det lägger jag min fritid på.
Jättebra.
Liksom, jätteengagerad och bryr sig så mycket och är underbar. Men man blir lite så här... Oh. Nej, det går liksom framåt utvecklingen också för den här personen som hon hjälper. Eller stödperson åt. Så vips så kommer de liksom åka på någon liten... Nu fick hon lite större, nu fick de liksom... Du vet, var i någon lägenhet eller... Nej, tänk om det... Ja, man... Alltså, då blir jag nervös.
Jag förstår, du är nervös. Alltså, men din mamma är ju otrolig. Men jag tycker också att det är ett... Herregud, ett så fint system ändå. Alltså, jag tänker... Fängelse funkar väl inte på någon. Fängelse är ju bara ett sätt att bestraffa folk och hålla dem inlåsa. Det har ju ingen liksom, man rehabiliterar ju inte folk genom att hålla dem i fängelse. Jag tycker att då har ju ändå Sverige och kanske då Finland också kommit längst, eller kanske det kanske man gör så här i flera europeiska länder, kanske det är mest liksom USA och så här, inte så jätteutvecklade länder där man bara liksom privatiserar fängelsevården och låter folk tjäna massa pengar på det och låser in typ barn också.
Ja, men det är
också.
Helt sjukt. Alltså, att det liksom finns...
Nej, men att folk tjänar pengar på att ha folk i fängelse, det är ju helt... Alltså det här landet är så konstigt på så många sätt. Och samtidigt är det så logiskt på något sätt, för det är ju det som... Ja, man kapitaliserar på allt det bara går att kapitalisera på.
Ja, nej, det blir inte bra i längden. Alltså det blir ju konstigt att man ska... Ja, nej men precis. Och också när, särskilt när rättssystemet ser ut som det gör, att det är så byggt på någon slags rasism där vissa grupper...
Ja, det är så mycket hårdare än andra.
Ja, precis. Då blir det ju verkligen konstigt. Då tjänar man ju pengar på rasismen mer eller mindre. Och det är ju...
Det är liksom, inte bra. Ja, men det är ju sitter i USAs... Det är ju grunden på typ hela USA att tjäna pengar på rasism.
Nej, men fy vad hemskt det låter.
Nej, men det är ju alltså... USA byggde ju upp hela sin... Alltså slaveri är ju grunden för att USA ska vara ett ganska rikt land. Så liksom ekonomiskt är ju liksom är ju så rikt på grund av ett otroligt rasistiskt system.
Det där är ett dilemma. Men vi har också fler dilemman som vi från er lyssnare som vi har lovat ta oss an i dagens podd. Eller hur?
Ja! Ja.
Okej, här kommer en fråga. Hur bråkar ni i respektive parrelation? Är ni långsinta, explosiva och hur möter ni varandra?
Ja, du... 15 år in.
Jag skulle säga, vi är inte bra på att bråka. Vi bråkar väldigt sällan. Det brukar oftast handla om att jag blir sur på någonting och då säger jag det förhoppningsvis ganska direkt och sen surar jag en stund och sen så bättrar han sig förhoppningsvis och sen är det över. Typ
och
så.
Du får aldrig någon kritik. Det är bara...
Nej.
Han är aldrig sur på dig.
Väl, eller jo, ibland kan han vara sur på mig om jag är sur på honom. Men det är väldigt sällan som jag har gjort någonting som han blir sur på. Förutom om det är att sura, skulle jag säga. Mm. Jag har väldigt svårt att göra fel.
Ja, men det vet vi. Men Johanna, kan liksom Fredrik fråga dig? Men vad är det? Kan du säga vad det är? Och du bara, ingenting.
Ja, men så var jag nog mer förut. För nu har jag liksom blivit bättre på att... Vet, om jag börjar irritera mig på någonting. Som att till exempel att plötsligt så är det jag som... Alltså vi har byggt nya garderober och som han älskar och så ska vi och så måste det fixas knoppar för att det sista ska kunna göra klart. Mm. Och då så är det så plötsligt så givet att han inte tänker en sekund på de här knopparna utan att
Nej, men
det
vill
jag...
du att han ska komma med några konstiga det här blir bra.
Jag vet knoppar. Det är ju så också men jag skulle vilja höra initiativet du vet att nu Ska jag gå till den där knoppaffären och har du några åsikter? Eller något
nej, där? För i helvete det där sköter jag, vill du säga.
Nej, men och då blev jag sur häromdagen. Men då sa jag det.
Knoppsurheten.
Och då slapp jag till exempel gå och handla sen på kvällen. För att då gjorde han det. Alltså inte knoppar utan annat. Jag vet inte. Win some, lose some skulle jag säga. Det är vad vi gör.
Så att det var möst och bara njöt av att...
Av att inte behöva gå ut i mörkret och regnet. Ja. Ni då?
Ja, nej men vi bråkar heller inte så ofta nu för tiden. För man har ju på något sätt efter med tiden blivit mindre stridslystan. Men också att man känner lite så här, det ger och det tar. Men framförallt så bråkar vi mycket mindre sen vi flyttade tillbaka från USA och lever ett mycket mer jämställt liv. För det var verkligen väldigt jobbigt för vår relation. Per jobbade amerikanska arbetstider och jag var liksom inte gjord för ett liksom ta ett familjeliv. Alltså du vet, jag är liksom mer en racehorse än en person som bara nu ska jag passa på att njuta av småbarnsåren person, om ni förstår. Vissa är ju bättre på att känna lite ro i det och jag var väldigt dålig på att hitta den. Men jag var ändå i en situation där jag var tvungen att bara det här ska bli mysigt varje dag.
Nej, men du jobbade ju dessutom också. Alltså du skötte
ju. Ja, det gjorde jag.
Du hade ju fortfarande skoföretaget och i början så frilansare och allt sånt där ju.
Jo, precis. Men det var ju ändå liksom... Det var inte det att jag liksom inte... Men det var väl att jag var... Jag tog liksom... absolut mycket större ansvar än honom. För att han jobbade jämt. Så att det var liksom inte riktigt... Ja, det var så det var upplägget då, helt enkelt. Och det var svårt för mig att bara... Det var svårt för oss att... Man fick acceptera samtidigt som man bara hatade det och var irriterad på det. Det var knepigt. Men i alla fall, jag måste säga att Per har lärt mig väldigt mycket om att bråka. Jag brukar säga att jag tycker om honom absolut mest när vi bråkar. För att han är så otroligt bra på att bråka. För han är liksom inte... Jag minns väldigt väl bland typ de första bråken vi hade. När jag bara gick på i ullstrumporna och bara... Och han var så här, hallå där, stopp, stopp. Du vet, det du säger nu, det försvinner liksom inte bara för att vi är sams om 10 minuter. Och det hade jag liksom...
Men vad sa du då? För att det där är alltså svårt att förstå, att man ska så här komma med olika beskyllningar när man bråkar. Gjorde du det?
Nej, jag...
Eller du bara, du är så ful. Så här, eller vadå?
Nej, men det var mer så här, ja men du är alltid sån här, vet du, berätta för honom hur han var. Så här, istället för att vara så här, jag känner så här, så, du vet, man strider på och berättar och kanske liksom spetsar till argumenten så att det liksom svider lite mer så där, som man bara, aj då. Nu blev det liksom... Det där var inte snällt. Du vet, när man bara ja men alla tycker ju det. Alltså du vet, sådana där man bara, va? Nej, det tycker inte alla. Det är bara saker som blir onödigt taskiga liksom. Men så han har alltid varit, och Per är väldigt bra på att liksom lyssna och argumentera mot, för att det är också väldigt osexigt med folk som man bara verbalt brottar ner och som blir som så här, hehehe, som inte liksom, man vill ha en match i ett bråk, men sen vill man ju såklart vinna och få all cred. Och det tycker jag att Per är väldigt bra på. Och ger mig allt det där. Han ger mig lite motstånd, både, och sen är det jag som vinner.
Precis, han snackar emot och sen låter han dig vinna.
Ja.
Ja.
Och sen aldrig långsint, inte jag heller. Så det blir jättebra. Det brukar vara... Det är inte så... Jag vet inte. Jag tycker det är bra. Bråka måste man göra ibland. Eller liksom, det känner man ju när det är dags och bara... Men jag tycker absolut med tiden också att man har blivit mycket bättre på att det inte behöver bli så bråk. Man kan ju vara så här... Ja, men gud, kan du inte bara lägga disken i diskmaskinen och så behöver inte det bli ett bråk. Man kan ju bara säga, ja visst, fine, förlåt. Alltså,
ja, men exakt.
Så var det kanske inte för 10 år sedan. Då var jag med så här, ja men vadå då, du som inte... Alltså då kunde det ju bli sånt där tjafs istället.
Varför är det så? Vi bråkar också mer. Varför bråkar man mer i början, tror ni?
Ja, men för att man känner inte varandra lika väl. Man har inte landat i allas beteenden på samma sätt, tror jag.
Alltså, och nu har man ju
så här, alltså, jag och Fredrik har ju snart varit ihop 20 år. Och då har man ju väl liksom nötts ner. Att det är väl två runda stenar som ligger bredvid
så
varandra.
Vackert.
Och har inte så många hörn längre kvar. Liksom. Den nedtuggade tänder som bara, ja.
Det låter så sexigt tycker jag. Nedtuggade tänder. Två runda stenar.
Så är det.
Nedtuggade tänder. Det är ni två det.
Det är vi två. Hörrni, här kommer en ny fråga. Den här, och det här är något helt annat. Den är, i vilken kulör ska jag måla innertaket i vårt badrum? Något mörkt, tack.
Ooh.
Jag har tänkt mycket på det här. Jag tänker mig, om jag får börja, mörkblått eller mörkgrönt. Lite såhär tallbarsmörk.
Åh, oh, vad fint.
Mm. Det, det tycker jag var också fint. Spontant gått på.
Fint mot vitt porslin också. Men jag vill tipsa om att kolla in Stina Stinsa på Instagram. Stina Lundqvist som har, jag tror att det är hennes badrum. Och att det är liksom målat i en hallonröd färg. Med typ en diskokula. Alltså det är väldigt, väldigt snyggt. Det är liksom det är lite fint. Oväntad färg. Men det ser väldigt, väldigt härligt ut.
Men hon har också en väldigt fin hall. Där det är liksom målat som en swirl mer. Alltså att den är som en våg av färg, minns jag det som.
Mm. Ja. Men vi har också målade tak hemma på många, vi har trätak i många rum och sen så har vi i vårt sovrum har målat väggar och tak i samma liksom militärgrå gröna färg. Och sen för vardagsrummet har vi vardagsrummet. Vad är det ens det för rum? Matrummet eller så, det vi, ja, då har vi målat liksom lite rutor ovanför. Det är kul att måla taket. Det blir väldigt fint. Det är ett väldigt lätt sätt att göra alltså ett lite lådigt rum liksom mer, ge det fler dimensioner på något sätt.
Ja, jag blev sugen på att måla badrummet bara av att få den där frågan. Ja. Jag går i och för sig bara och väntar på att vårt badrum ska på något sätt gå sönder så att det finns anledning till att renovera det, för att det är så fult. Usch.
Okej, här kommer nästa fråga. Ska man köpa hus? Det här är alltså ytterligare en läsarfråga. Ska man köpa hus men behöva jobba heltid då? Eller bo i lägenhet och jobba mindre? Tre småbarn.
Alltså jag älskar ju lägenhet.
Ja, men med tre småbarn. Jag skulle fan hellre skjuta mig om bo i lägenhet med tre småbarn.
Oj!
Nej, det skulle jag inte. Men nästan, inte
hellre det än hur du främlingar i alla fall.
Ja.
Nej, det beror väl på hur man har i lägenheten och liksom vad man har för gårdsmöjligheter och parkmöjligheter och sådär. Och hur länge, alltså små barn är ju också bara en passage i livet.
Ja.
Det tar bara några år sen.
Ja, men jag är ju stark husförespråkare så att jag känner bara att det är härligt, jag vet inte, jag tycker att det är underbart att bo i hus av massor med skäl. Men jag tänker också så här, måste det vara antingen eller? Det finns ju alltid en väg mitt emellan.
Ja, fast vet, om man bor i lägenhet då betyder det oftast att man kanske, eller ja, det måste inte betyda, men det kanske betyder för den här personen att man bor mer centralt, att man har nära till allting. Flyttar man till hus så är man oftast mindre centralt belägen. Alltså visst, sen kan man bo i lägenhet i ocentrala delar. Absolut.
Men jag tänker också hur vidrigt det är att flytta, så behöver alltså en beslut som kan kännas jättestora, så kan man ju tänka så att jag testar det här och jag får ändra mig. Det är liksom inte omöjligt att bo någon annanstans sen.
Ja, nej, det är sant. Men jag tänker också att man kanske kan flytta liksom ett stopp längre ut än man kanske har tänkt sig. Jag tror om man är lite flexibel i sin, om man inte är så här, det ska vara ett 20-talshus och det ska vara den här storleken, utan om man släpper på det lite och är så här, ja men det kanske inte är, det kanske är ett hus som är lite så här, inte svinsnyggt, det kanske är lite fult. Alltså huset vi bor i nu, det är verkligen inte mitt drömhus, men man kan ju liksom, oftast kan hus bli, alltså det kan vara ett lite fulare hus, är ofta lite billigare, men som kan med ganska enkla medel bli väldigt snyggt. Jag tar ett exempel som jag önskar hade en bild på nu, men det ligger ett hus i vårt kvarter där borta som verkligen är så trökigt, platt, säger tidigt 80-talshus, men ni vet så här, träpanel och mexitegel i någon kombination med lite så här luckor och så för fönster. Alltså jättetråkigt i en vinkel så. Helt ett hus folk inte betalar mycket pengar för i jämförelse med ett annat hus. Och sen är det någon som ny som har flyttat in där som har bara satt upp en så här träpanel ovanpå hela huset, alltså i rå trä. Så nu är det som en så här liten 60-tals vinkelhus med, du vet, det omålat trä. Det är bara så här träpanel som man får liksom vindpinas, och det är så jävla snyggt huset. Så jag tänker att så här, se möjligheterna i det som kostar lite mindre, kanske flytta några kilometer längre ut om man nu vill ha hus, för det tycker jag i alla fall har varit jätteskönt med tre små barn, att kunna öppna dörren och bara se så, gå ut.
Jag har ju bara haft ett barn när vi bodde liksom i stan, och då bodde vi i lägenhet, och det, alltså jag kanske är teamlägenhet ändå. Men
du har väl inte bott i hus, Peppe, om vi börjar där?
Vadå, får inte hon ha en åsikt därför?
Nej, men jag var barn, bodde jag i hus, och jag hatade det. Alltså, det var verkligen...
Varför
inte...
det?
Men jag hatar att alltså ta så långt bort, varje gång jag skulle någonstans måste sätta bussen liksom. Fy fan vad jag hatar att stå och vänta på den där busshelvetet. Och då på sätt lovar jag mig själv att jag ska aldrig, det här ska jag aldrig utsätta mina barn för.
Nej, jag fattar.
Nej, håller med Peppe. Men man kan ju alltid, man kan ju också ta alltså mitt emellan saken, man kan bo i bostadsrätts radhus.
Ja, då är det en bra idé.
Både lägenhet och hus samtidigt.
Mm.
Ah, men jag säger lägenhet.
Det är som vanligt, vi lovar raka svar. Ni får många oraka svar.
Ni får ett bråk. Okej, här kommer en fråga. Ska gifta mig? Klassiskt, kommer inte skämmas om 20 år eller brassa på? Jag skulle säga brassa på.
Ja,
alltså, man kommer ju aldrig, man kommer ju aldrig skämmas över sitt bröllop. Alltså man, sen, efterhand kan man tycka att alltså, oj vad pajigt det där var. Det kan jag själv känna, du vet, bara oj varför gjorde jag så och varför gjorde jag inte så där. Men skitsamma.
Nej, vet du,
vem bryr alltså, sig?
Jag är
det party, gud, så är det.
Och dessutom, jag hör så här, kommer inte, ska inte skämmas som 20. Det är ju ett annat ord för att säga så här. Jag kommer ha ett ganska tråkigt bröllop. Och det, det är något att skämmas för om 20 år. Och bara, nej men det var så viktigt att jag inte ska skämmas om 20 år så hela bröllopet blev svintråkigt. För då har man ju satt liksom så här, en nivå som är så här, ja det blir lite lagom och lite, nej fy,
men att alla ska tycka att det är så här ett bröllop ska vara, ja. Och då gör vi precis på det sättet.
Nej.
Jag tänker så här, man brassar på istället och så gör man varje del av bröllopet, tänker man, hur skulle jag vilja ha det här, eller och den jag ska gifta mig med gemensamt, hur skulle vi vilja ha det här exakt så som vi vill ha det, där man liksom inte kompromissar med något. Det kommer ju bli ett kul minne om 20 år.
Ja.
Att man bara, okej, vi käkade viss tacopizza, vi dansade till Nordman och vi,
Nordman?
Man nu, jag vet inte, det bara dök upp i huvudet.
Och men, också, roligt. Ni kanske älskar Twix, då har ni Twix som skålar på toaletten. Ja, vet exakt. Man.
Och jag tänker också att det är omöjligt att leva ett liv där man inte kommer att kännas för sig själv om 10 eller 20 år. Alltså, ja, det går
vet
inte.
Jag går så långt, jag vågar säga så här. Målet ska vara att man skäms, i alla fall för en del av den man är och ja. Det man gjorde om 10 år. För då har man ju i alla fall provat lite.
Mm.
Ja, det här, där var vi väldigt ense i alla fall.
Det var vi.
Braka på för i helvete. Ha kul, det är det viktigaste.
Nu drar jag en till fråga här.
Ja, dra.
Ja.
Den här är något annat. Hur kommer man tillbaka till kärleksrelation när man har hamnat i roommate-stadiet efter bebis? Snälla, svara inte bara börja ligga igen.
Åh.
Mm.
Jag tror att man måste se någonting som är liksom sexigt i den andra. Alltså man måste verkligen försöka se det med en andra liksom ögon. Jag kan, alltså, sådär, jag tänker när Magnusen jobbar på, vad säger, programledare på radion och jag liksom levde ju ändå med honom. Men då hade han en, liksom en fanbase av andra som tyckte det var otroligt sexigt. Och jag tänker att det finns någonting där man måste försöka hitta, att se sin man, om det är man, eller kanske det är kvinna, men att i liksom kanske på jobbet har henne en liksom chefsposition till exempel, det kanske är lite sexigt att höra när henne bestämmer och har sig, eller är jätteduktig på någon sport eller någonting annat, försöka liksom, ja men ta sig ur rollerna där man bara nöter på varandra hemma och roommates och se det som andra kanske ser.
Ja, jag skulle säga skaffa barnvakt och gör någonting som bara absolut inte har med bebis att göra. Och alltså bara någonting kul kanske. Jag tänker om hon eftersom hon skriver snälla sig inte bara börja ligga, så tänker jag att då kanske, det där kanske är något, att det kanske finns mycket press kring sex för henne. Och att man gör någonting som är helt kravfritt från det och bara helt, du vet, jag säger nu inte att de ska hoppa fallskärm för att jag skulle själv aldrig göra det. Men du vet, någonting som är så adrenalin och bara kul äventyr som man... upplever någonting.
Ut och rider på Islands hästar typ, det är väl en
ja,
härlig
men kanske
grej
det. Ja. Men någonting som är bara, okej, nu är vi i en helt annan miljö än vad vi brukar vara. Och så bara gör vi någonting
kul. Men det här med att säg inte börja ligga, det är ju vad jag såklart vill säga, för det är min käpphäst. Nej, men det, så här, det är ju det som är skillnaden mellan liksom roommate och inte. På något sätt.
Jo, men så man det... kan ju nå dit på olika sätt. Det behöver ju inte vara att man liksom ska börja massera upp direkt, utan att man behöver liksom ha någon annan sorts aktivitet.
Ja. Jag tänker att man kan ju liksom, det handlar, alltså på ett sätt kan man ju känna lite så här, att känner man direkt avsky mot den andra personens kropp, då är det ju, ja, då ska man kanske, då behöver man kanske hjälp utifrån helt enkelt, för då är det ju,
det, men
ju
det ganska... vi behöver inte utgå från att det är så hon känner.
Nej, det gör jag inte. Om det är så, säger jag bara, ja. Om det är så att det liksom är att man bara nudda mig inte, då det är ju ganska allvarligt problem man har då, om man liksom känner så här, kom inte nära, för då behöver man kanske verkligen, där vill man inte fastna liksom. Eller då behöver man kanske skilja sig, vad vet jag. Men
ja, eller så behöver man bara vara så i några veckor och sen så, ja, bara få lite utrymme.
Jag tänker också att om man har små barn är det ju ofta så att man känner att alla vill saker. Alla vill,
ja,
ha saker,
det bara hängs på ens kropp.
Alltså, mm. Ens kropp är allas kropp. Och man tänker, man känner ju bara så att kan jag få ha min kropp i fred en stund, ja. Ska du också kräva saker av den? Och jag tänker att det är väl inte jättekonstigt att känna så.
Nej, men sen efter Islands hästridturen när man har sett killen så dratta av, då kanske man är sugen igen.
Ja.
För att man har fått vara något annat.
Men jag ska säga att även om man inte vill ligga så kan man i alla fall se till att det finns något sexigt i luften på något sätt. Eller se till att man försöker liksom sträva åt det. Och det kan ju vara bara att man liksom nuddar varandra. När man går förbi varandra. Eller att man... Jag vet inte, till för något som känns lite sexigt.
Men det kanske bestämmer att man bara får hångla, inte ligga med varandra. Liksom.
Ja.
Ja. Ja, men precis. Ja, men jag tänker att alltså, det är ju hela själva grejen också med själva dejtsituationen. Att det ska vara någonting sexigt, men att det inte ska vara sexigt som är huvudsaken. Utan att det är, man är någonting annat. Att det är lite så här, börja dejta-stadie istället för...
Ja.
Nu har vi varit ihop jättelänge.
Men jag tänker också, vad sägs om det här att man liksom konkretiserar, för det är ju svårt lite och man glömmer av lite vad man liksom, saker så här, som man verkligen tyckte var hett hos personen i början, och det finns ju kvar, alltså det finns ju kvar där. Man kanske kan börja där och hitta någon slags liten känsla som är att man blir sugen på liksom ge personen en liten kram helt plötsligt, och i nästa steg kanske man hånglar lite och vips. Jag vet inte, kan man bygga det därifrån att man åtminstone, som sagt, behöver inte ligga, det kan ju vara bara att det finns någon form av i luften då och då. Lite grann.
Är det någon mer som vill dra en fråga?
Jag kan dra en. Jag har också en helt annorlunda fråga. Hur hanterar en frånvarande och konflikträdd chef som inte leder eller tar tag i saker?
Oj, vad svårt.
Alltså jag
skulle säga, säg upp dig, hitta ett annat jobb, för att hon kommer ju aldrig kunna, hon kommer ju inte kunna förändra chefens beteende.
Nej, men det är just det, alltså, att man måste ju fundera på vad man kan påverka, vad man inte kan påverka, och då måste kanske bara stanna upp och fundera om det här verkligen gör att jag hatar mitt jobb för att chefen är så dålig, eller kanske jag älskar mitt jobb men chefen gör att jag hatar det. Då kanske man bara måste överväga om att ta ett annat jobb, för det är jättesvårt att få andra människor att ändra på sig. Det är praktiskt taget omöjligt.
Ja, det går ju inte. Så att antingen så får hon söka ett annat jobb eller liksom förändra sina egna arbetsuppgifter, eller så,
men
bara stå ut.
Vad säger som, jag är väldigt inne just nu på att tänka mycket på att man måste liksom be the change eller lead the way på något sätt. För att det är så mycket så här konstiga politiska grejer och folk som gör så konstiga saker, och det blir liksom, man kan inte, du vet, man bara sitter och förfasas, eller man undrar liksom, hur kunde det bli så här och så här. Jag tänker att, och det blir så frustrerande och så där, och man blir helt rädd och allt. Men det, då tänker jag att man får väl vara så här, försöka vara en del av förändringen då, och visa så här eller visa, men typ försöka tänka att så här kan man göra istället. Kanske att man är med en sån här chef, jag vet inte, men skulle man typ kunna vara så här: du, jag uppfattar det som att du liksom duckar de här grejerna. Hur tycker du att vi ska lösa det? Så liksom synar man chefen och lägger ansvaret, bollar tillbaka på personen. Som chef ska man ju kunna såklart höra den sortens feedback.
Men fan, det är svårt det där, för att man är ju man är ju inte jämlika, alltså som människor nog, men inte på företaget. Och det är svårt när någon annan har liksom en maktposition och kan bestämma över ens liv på arbetsplatsen.
Ja.
Och göra
jag vet, men det är det jag menar. Om man tänker lite skiftet då, att man så här, be the change, att man är det. Man får ta tag i saker själv. Det är så mycket som sagt, både politiskt och så, som inte är bra runt en. Men vi måste börja bli personerna som tar tag i det. Och då kanske man
inte
vara
undflyende. Ja, jag fattar det.
Man, istället för att vänta på att det här, så får man säga, men då får vi ta tag i det här och börja liksom visa hur vi vill, tycker att det ska vara och liksom
det jag säga tror det. Det absolut sämsta att göra är att fastna i en skitsnackspiral. Att man så här, hittar någon mer på jobbet som tycker likadant och så sitter man bara och snackar om att åh, vad jobbigt. Alltså det kommer man aldrig ta sig ur och ingen kommer tacka en för det.
Om... Jag tror så här, om man ändå tänker att man funderar på, då kan det ju vara värt att bara prova att vara så här, säga liksom, så här uppfattar jag det, vad ska vi göra åt det? För dessutom, om någon annan liksom person noterar det här så kommer de bli imponerade och komma ihåg dig, om du sen skulle vilja göra karriär uppåt, tänker jag också.
Mm. Ja, men får jag bara säga att jag har bråkat med jättemånga chefer i mina dagar och en sån aha-upplevelse jag fick är att man måste alltid göra någonting för att man själv verkligen tror på det och vill göra det. Man kan liksom aldrig göra någonting för att man kan inte förvänta sig att folk ska ställa sig bakom en. För folk är ganska rädda och fega på speciellt på arbetsplatser. Alltså folk kan höra av sig i smyg, liksom, eller inte i smyg, men liksom per mail och sånt och säga jag tycker det var bra. Men liksom, man måste verkligen göra det för att man vill göra det, för att man förstår att det kanske kan bli konsekvenser av det för en själv. Ja. Man kan inte utgå från att det blir en revolution liksom. Utan det kan vara, alltså med högsta sannolikhet att man är ensam då där. Och det är helt fine det också. Och då man ju liksom,
man behöver ju inte säga det högt ens. Man kan ju bara säga det till chefen. Det är inte så farligt om man är två personer och bara, jag skulle vilja prata med dig. Och sen så utgår man från sig själv. Inte säga så här, du är sån och sån, utan bara, jag uppfattar det som att. Och sen så,
precis. Man måste ju verkligen väga sina ord på rätt sätt. Det är ju ännu svårare än att bråka med en partner.
Eller? Jo, men just den här grejen tycker jag ändå är så här, för om chefen då reagerar liksom med ilska och så, då är det en jättedålig chef, och då har man ju något konkret att sen liksom ta vidare till nästa chef.
Det hänger ju också på hur man själv har uttryckt sig, att man inte ska komma med liksom anklaganden och säga du borde eller något sånt där, utan...
Nej, precis, det där måste ju skötas, men det handlar ju bara om att man får utgå, inte anklagande, utan så här, så här känner jag.
Här har vi en bästa restaurangen i Stockholm för en tjejkväll. Då skulle jag vilja säga Nya Rish. Jag har inte ätit där än i och för sig, men jag var där i lördags. Jag tycker det var supermysigt. Jag tycker det var en perfekt bar.
Jag älskar att det kommer ett klart svar. Där är det.
Punkt. Bra, då lämnar vi det där. Rish Phoenix.
En fråga till som jag läst, som fick på Skåpets Instagram, som jag inte kommer ihåg exakt nu, men det handlar om att bra filmer, vi tipsar ju ofta om tv-serier här i podden, men ganska sällan om filmer. Och då måste jag säga så här att jag började gå på bio med min 12-åring, en gång i månaden går vi se en film, och det är verkligen inte kanske filmerna jag främst skulle välja. Det är liksom Thor och Black Adam och liksom mycket Marvel och DC-filmer. Men det finns någonting, jag tänker att det är liksom ganska härligt ändå. Jag tänker att man kanske släpper det där att när man läser en bok eller ser en film att det måste vara den bästa någonsin. Utan bara se film för att det är lite härligt med film. Alltså, det gör ingenting om det inte är en 5 av 5, utan det kanske bara är en 3 av 5 eller en 2 av 5. Bara liksom njuta av, speciellt om man går på bio, bara njuta av upplevelsen. Köpa lite popcorn, sitta där tillsammans med andra människor och ta del av en upplevelse.
Ja. Jag såg en ganska bra film som heter, gud nu tappar jag ju namnet, men jag tror den heter Emily the Criminal. Har ni sett den? Nej, det har ni inte sett. Det är med Aubrey Plaza, kommer ni ihåg, som var, gud nu känns det som jag säger fel namn på alla. Ni vet när man säger plötsligt bara, nu har jag tappat halva min hjärna. Men hon var med i Parks and Rec. Som den truliga...
Vad heter hon? Ja, just det. Jag vet precis vad du menar. Som ihop med Chris Pratt.
Exakt, precis. Hon spelar huvudrollen. Audrey, sa jag Aubrey? Audrey Plaza. Hon spelar huvudrollen. Hon är en person som har väldigt mycket stora, eller väldigt stora studieskulder och behöver liksom hitta ett jobb för att kunna betala av och komma vidare med sitt liv. Men hon har något så här, lite straffregister och sen, det är olika förvecklingar. Hon blir en criminal. Det är därför det heter Emily the Criminal. Ja, men den är inte en komedi, utan den är ju ganska mörk, men hon är väldigt bra och den var faktiskt bra.
På bio eller vart?
Nej, den såg jag på iTunes. En annan film jag såg på iTunes var Bros. Har ni sett den?
Nej, men jag vill se den. Var den bra? Ja,
den var också bra. Eller så här, liksom, det är ju en helt vanlig romcom, fast då det enda som är ovanligt med den är att det handlar om bögar. Men vi skrattade flera gånger. och den älskar, hade något.
Alltså, mm.
Jag älskar ju Billy Eichner, så att ja, det var han ju lätt att älska tråden. Den.
Men alltså på väg flyga hem från mellan Stockholm och LA såg jag Get Hard, som en gammal Kevin Hart och Will Ferrell-film som mm-hmm. jag faktiskt satt och skrattade högt åt i flera. Mm-hmm. Alltså, det var så, det handlade alltså om en, ja, men, en vit snubbe. Alltså, ja, det var bara också en klassisk, ingen romcom, men en väldigt en rolig komedi. Jag tycker att Will Ferrell är väl ändå ett ganska givet kort. Alltså, han
Stepbrothers
är också väldigt rolig.
Jag tror inte jag någonsin har skrattat åt en Will Ferrell. Jag förstår mig liksom inte på honom. Aha. Eller jag tycker ju om honom, jag tycker inte illa om honom. Men jag förstår inte kulten kring honom. Det gör jag bara inte.
Är det en kult kring honom?
Ja, folk är galna i honom. Men är det ju någonting speciellt att se filmer på plan? Det är som att man har känslorna på en helt ny nivå. Man reagerar väldigt starkt.
Man glömmer aldrig en film man sett på en flight.
Nej, faktiskt.
Men man skrattar alltid väldigt högt och man gråter alltid väldigt mycket. Jag har många gånger skrattat så jag har gråtit åt filmer på flygplan, vilket jag sällan gör annars.
Det satt en man, så liksom, en man i kanske 50-årsåldern och som såg en film som jag också såg sen, men som såg en film som handlar om en man vars fru har dött och han åker buss genom hela liksom Storbritannien. Och herregud, så den mannen som såg filmen grät. Han bara grät och grät och grät. Och det fanns något väldigt rörande att vi satt där så nära varandra. Och det var så många känslor. Jag satt och skrattade och han satt och grät, så det har verkligen snorat.
Hörrni, nu har vi liksom lite kommit in på tips här, känns det som. Men jag vill bara säga, jag har två frågor här som är väldigt komplexa frågor egentligen. Men jag tror att jag har ganska raka svar faktiskt. Ska vi prova? Mm. Hur ska man göra när man märker att ens barn börjar bli bortvalt av kompisar? Aj, aj, aj. Fruktansvärt är det ju, såklart, när det händer. Men jag vill ändå slå ett slag för att prata med skolan och klassföreståndaren, som ju också är intresserad av att, nu kanske inte alla kompisar går i klassen och så, men det, om det nu gäller där, så är ju klassföreståndaren ofta också väldigt intresserad av att det ska vara bra stämning och kemi i klassen, och kan hitta sätt att komma på förslag med, kanske vi kan hänga med dem sådär. Och sen, ja, det var mitt enda konkreta tips, men det är ju plågsamt. Fråga nummer två. Får det jämställt hemma, går typ ej trots make som är feminist? Ja, make som är feminist, det tyvärr finns inga garantier för någonting i det. Det önskar man ju, men så är det ju inte.
Nej, hur mycket feminist är man om man bara säger att man är det och inte lever efter det, undrar man ju också.
Jo, men också, det finns ju också tvärtom de som inte säger det men som är mer jämställda än de som är det. Jag menar, det är ju...
Det är väl en bättre lösning än att ett ord är ju bara ett ord.
Ja, men det kanske, jag tror att det är, alltså det saknas ju lite självinsikt ofta. Man kanske vill, men sen så fattar man inte att, alltså fattar man ändå inte hela vägen.
Att det betyder något i vardagen.
Nej.
Alltså jag tror att det är praktiskt taget omöjligt. Och jag tror, det här låter hemskt hårt åt, men alltså jag tror verkligen att folk som säger att de lever till 100% jämställdhet, eller kvinnor som säger att de lever till 100% jämställdhet i ett heteroförhållande, jag tror att de lurar sig själva lite. Alltså fan, det är otroligt sällsynt att det finns sådana relationer.
Nej, men mina konkreta tips är så här, som jag hämtat ur mitt eget liv, som har varit, det här har varit ämnen som har diskuterats mycket hemma hos oss. Det ena är, om det går, byt plats, alltså gör en rokad på något sätt. Alltså det är väldigt svårt att bryta så här gamla invanda, när man är på samma ställe och så. Men en flytt, alltså byta miljö, det är ett sånt otroligt bra tillfälle att inventera både det ena och det andra, inte minst sig själv, för ofta är man ju själv bidragande till att hålla upp ojämställdhet, så att man tuffar på. Verkligen. Liksom. Så det är nummer ett. Och nummer två är att kan man, om man tycker det känns omöjligt och se jämställdhet liksom för dagen eller veckan, kan man kanske se det på lite längre sikt? Alltså finns det, tippar det över om ett år när barnen är lite större, när jag har ett annat jobb? Alltså kan man tänka så, och känns det mer okej? För det tycker jag, när vi hade våra mesta tjafs om det här, så bara Per att säga, men du måste tänka långsiktigt, det kommer inte alltid vara så här, man bara fuck you, det, hur ska det någonting
kan ändras? Fast det kan också vara farligt att tänka så, för ibland går det ju kanske som det går med er då, men ibland kan det vara bara att man bara gräver sig djupare ner i sina könsroller.
Jo, så, ja, jo men såklart, men jag menar det där, man får väl då känna efter lite vad det är för person man är gift med och också liksom följa upp det där. Om det inte blir någon förändring när det sägs att det ska bli det, då är det kanske dags att börja så här, se sig om efter sitt singelliv.
Men det kan väl också vara, alltså, dels kan jag tänka, alltså, jag har inte provat det här, men just det här när man börjar lista saker man gör. Om alla skriver upp det de gör i hushållet till exempel, då blir det ju ganska tydligt, ganska snabbt vem som gör vad och hur mycket tid det tar och sådär. Och sen så, men det, och en sak som jag har testat lite mer när jag har haft problem, eller sådana problem, men när jag har irriterat mig på det, är att man slutar göra det som verkar förväntas av en. Och då löser det sig oftast till slut alltså genom att någon annan gör det. Men det hänger bara på att man själv måste ha lite mer ork att vänta ut det. Det som är svårt är om det går ut över barn till exempel, att när man har, du vet, en treåring som behöver nya gummistövlar och man vill inte vara den som styr upp det inköpet, utan att till exempel då pappan ska göra det istället. Alltså då är det ju treåringen som har ont i fötterna tills de nya gummistövlarna finns, och då är det svårare att hålla på det. Men att lite grann sånt där, att krukväxterna får väl dö om det är bara jag som vattnar eller sådär. Jag vet inte, man får välja sina
strider. Det är svårt lite. Det där, för jag tycker det är liksom orättvist, för att om krukväxter ändå är någonting som man vill gärna ha det fint hemma. Ofta säger folk sådär, men vadå, du får bara sänka det till hans nivå då. Varför det? Varför ska man göra det om man vill ha det fint och mysigt hemma? Det känns liksom på något sätt väldigt sorgligt.
Ja, att det fast å andra sidan så är det väl kanske man själv som vill ha det, som tycker att det är fint. För att han kanske inte ens skulle ha blommor om man inte bodde ihop.
Men är det liksom,
alltså, jag vet ju
hur
Fredrik skulle ha. Han skulle ju ha massor av ljus, men han skulle inte köra några krukväxter. För de skulle,
ja,
han måste, tänker inte på det.
Ja, fair enough. Alltså, om det är så, om det är upplevt så. Men jag tänker så här att jag vet inte om det liksom ska vara att man ska, jag tycker att det är en kärlekshandling från den andra sidan. Om man lever med en person som vet att man älskar krukväxter, då fan kan han också vattna dem ibland. Liksom, att man alltid som kvinna ska på något sätt att ens förväntningar är för höga, tycker jag är sorgligt.
Jag tycker man ska ha jävligt höga förväntningar. Mina känslor för mina krukväxter är inte att jag älskar dem. Jag har i och för sig ett träd som jag gillar.
Nej, men
de övriga,
det är
typ
bara ett exempel.
Alltså, det finns ingen som misshandlar dem som jag.
Så det måste jag ju, det kan ju vara andra saker också än krukväxter.
Ja, absolut.
Men till exempel rena lakan i sängen, eller vad fan vet jag, liksom, att man skurar toa. Alltså, vad heter det?
Ja, men jag tycker också att man får, de får skärpa sig. Alltså, jag menar, det är ju inte så att man, det är ju ganska mysigt att sitta och njuta av rena lakan och mat på bordet varje dag. Men man kan ju inte vara så här, nej, det är inte så viktigt för mig. Jo, det är det ju uppenbarligen. Jag har aldrig hört dig protestera, fy vad rena lakan vi har.
Nej.
Så då är det ju uppenbarligen det. Nej, då får du omskärpa sig.
Hörrni, nu går vi över till tipsen, och jag skulle tipsa om en bok den här veckan. Det är en tjock jävel som heter En lyckligare tid, som jag faktiskt måste erkänna, jag har bara läst kanske 100 sidor av den, men jag tycker om den. Författaren heter Claire Lombardo, och jag kommer att lägga upp den på Insta och Facebook, så ni behöver inte anteckna nu. Men det handlar i alla fall om en familj där föräldrarna superkära varandra. De har 4 döttrar, och mestadels utspelade sig de här döttrarna är vuxna, och de har alla sina egna problem. Utspelar sig i Chicago-området i USA. Och det är bara en riktigt så här mastig, ja, men det är mycket relationer och problem och kärlek och svek, och gud, låter det här som jag ska beskriva bortom vinden. Men alltså, den är, vet du, ibland när man öppnar en bok och känner att det här är ett universum jag vill leva i länge, och som är glad för att den är så tjock, så kände jag när jag började läsa den boken. Och det är förresten också en bookie-bok. Vi älskar ju bookie. Jag tycker det är så himla tryggt att läsa böcker som deras superduktiga redaktör har valt ut.
Jag håller med.
Mm. Vad vill du tipsa om, Sissan?
Ja, nej, men jag vet, jag kommer köra en gammal, vad ska vi säga? käpphäst. Jag har mycket käpphästar här idag. Nej, men jag vill bara säga igen hur viktigt det är att
ligga. Eller så här.
Ja. Nej, inte den käpphästen. Jag har redan dragit.
Är inte käpphäst någonting dåligt? Vänta.
Nej, käpphäst är ju ett så här, en gammal tro, eller en gammal
trokännare.
Det är liksom ja, eller nej, det är någonting, eller ja, precis, ett tryckt, en gammal, som man alltid återkommer till i argument, eller så. Eller, Peppe?
Ja, håller med.
Men det, i företagsbranschen där jag är och bland många andra småföretagare så är det liksom, man märker att folk har lite, till viss del, att folk har lite kämpigt så, eller men folk håller i pengarna. Och det kan jag, på ett sätt tycker jag är väldigt bra, för man ska absolut se över sin konsumtion. Jag tror att en lågkonjunktur kanske är exakt vad svenska folket behöver på ett sätt. Å andra sidan så kan jag tycka att det blir liksom lite knepigt för att media liksom rushar upp det så mycket. De allra flesta har absolut mindre pengar i plånboken, men klarar sig ändå ganska bra. Det är inte så att man liksom står och faller. Man kanske liksom får ställa in sin liksom tredje weekendresa här. Nej, men du vet, det är inte liksom, det är inte boohoo precis, utan de flesta är ändå så här. Det går rulla på ganska mycket enligt planen då. Och då, däremot är vi i ett läge då, eftersom det är så många småföretag som får kämpa lite extra, att man verkligen passar på att se över var man lägger sina pengar. För de pengarna man väl spenderar i en lågkonjunktur blir ju så otroligt avgörande. Så jag vill bara skicka med dig som ett tips att när du köper din jacka, så ta inte bara första bästa, utan du kanske tänker efter ett varv till. Jag tycker att jag vill verkligen bara uppmuntra till generellt att överväga lite, alltså
verkligen
hur man konsumerar, men också var.
Och det handlar inte bara om att, det handlar såklart att stödja, jag ser kvinnliga småföretagare, men jag tänker också, köpa man alla sina grejer från de stora kedjorna, så då kan man vara nästan 100% säker på att det är fan medlem i det slavarbete som utförs av andra kvinnor i Bangladesh eller någon annat land. Alltså det är nästan omöjligt att hitta. Jag menar att köpa någonting från kedjorna som inte kommer från ganska sunkiga förhållanden. Och köpa något från småföretag, det är ofta mycket lättare att se var de har sitt ursprung. Alltså man kan ju till exempel sen komma och fråga dig, var gör ni era skor? Du kan säga det. Mer eller mindre namnet på vem som har gjort dem.
Ja. Ja, men jag tänker på det mycket, för att det blir liksom, jag tror att det är många småföretagare som kommer för kämpigt nästa år, till exempel. Och då tänker jag att vi som konsumenter, även här får man lead the way. Det är ingen idé att bara sätta sig och vara så här, oj, nu får vi se. Utan man måste liksom vara, okej, så här kommer jag att göra. Ta täten, visa. Man liksom håller absolut, får ordning på, liksom, klart man behöver. Men man behöver samtidigt se till att det, liksom, man kan inte sluta leva. För det är inte bra för samhället eller för någon överhuvudtaget. Men man ser över vad man lägger. Och också min frisör som jag träffade om dagen, som också hade märkt att folk bara så här, nej, jag bokar nog inte innan ny tid och så där. Gör inte det, dumpa inte frisören. Liksom, så de flesta av oss har ändå, det kanske är lite mindre sparpengar kvar, men det är okej under en period. Glöm inte din frisör, hon måste också få ihop det. Ja, det är lite sånt jag tänker på.
Johanna, vad säger du?
Alltså, jag har kommit med ett helt traditionellt klassiskt tv-tips. Jag har sett en serie som heter The Old Man som finns på Disney Plus. Det är Jeff Bridges som är den gamla mannen, och den är inte jättebra. Men det är ganska mysigt, och han har ett väldigt fint förhållande till sina två såna jättestora, vad är det? Är det Rottweilers? Vet inte. Såna här svarta hundar, ni vet. Stora, som är ganska brutala. Ja, det är en trevlig tittning när man behöver fläppa bort hjärnan en stund. Jeff Bridges är ju alltid Jeff Bridges också.
Jo, men jag känner en The Old Man, jag känner bara att ska jag stötta en serie som fokuserar på en vit gammal man? Nej tack, det blev nej tack med Johanna.
Tack för för dina fördomar, Sissan.
Ja, de sitter där de ska.
Hörni, nu stänger vi skåpet. Tack för idag, och tack alla ni som har lyssnat på den här podden. Kom ihåg att trycka på den prenumerera-knappen, så får ni ett poddavsnitt varje vecka i er poddapp. Och tipsa en vän som har bra smak i poddar, så blir vi jätteglada. Ta hand om er och vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.